Välkomna till Tyresö Radio 91,4 MHz. Och det här är Inge G. Nu tänker jag fortsätta min lilla serie om kända Tyresö-politiker som har gått i pension. På revyn Under livet som gick under oktober månad i Tyresö teaterföreningsregi så gjorde Sven Lionell ett satiriskt inslag om våra tidigare kommunalråd i Tyresö. Tyvärr så finns det ingen inspelning klar ännu. Så nu ska jag göra något som jag kanske ångrar efteråt. Nämligen jag ska försöka sjunga en sång som Sven Lionell sjöng. För jag var den endaste bonden i byn. Ja, jag var den endaste än. Så lycklig gick jag där bland mina hästar och kor. Sen fick jag bara ovettigt av Tyresöbor. För jag var den endaste bonden i byn. Ja, jag var vårt klöveräs. Bökande, mökande gick jag i hönserit. Sen blev jag högsta höns här på kommunkansliet. För jag var den endaste bonden i byn som tyckte att grönt var skönt. Så nu tror jag att de flesta av er lyssnare förstår att den här sången handlar om Erik Magnusson. Så att jag har nu åkt ner till Uddbygård och sitter i ett vardagsrum som är varmt och skönt och med fina antika möbler. Och mitt emot mig sitter ingen mindre än Erik Magnusson. Hur har du hamnat här på Uddbygård och blivit vad jag tror Tyresös enda bonde?
Ja, ursprunget är ju att mina föräldrar kom hit 1929. Då hade de arrenderade då till Uddbygård av markisen Lagergren, alltså den gamle påvlige kammarherren. Och
det här var det han som ägde Tyresö slott också?
Han ägde ju Tyresö godset då med slottet som centrum. Och Tyresö godset omfattade ju då nästan hela Tyresö. Det var Trollbäcksdelen som ju hade sålts ifrån Tyresö en gång i tiden då på 1700-tal. Men i övrigt så var ju all mark tillhörig markisen Lagergren och hörde till godset. Mina föräldrar kom mig från Mönsterås nere i Småland och genom en morbror som hade åkt upp och arrenderat en gård här i Stockholmstrakten så var min mor med och hushållade för honom och senare kom min far upp också. De gifte sig sedan då 1928. Och
startade, så de var precis piger och drängar kan man säga på den tiden?
Nej, de jobbade åt min morbror.
Jaha, okay.
Ja, och min mor var ju då egentligen från början medskickad utav sina föräldrar och följa med morbrodern upp och sköta för han var ogift. Så att på den vägen är det och jag är ju född 1932 då och har alltid bott här på Uddbygård sen så att säga. Jag har inte varit mantalskriven någon annanstans. Så att säga.
Men hur hamnar de exakt på Uddbygård då?
Ja, de sökte ju då ett arrende. Någon gård så att säga och det var ju mycket gårdar här i Stockholmsregionen överallt. Och då brukades ju de svenska gårdarna. Då var det ju utannonserade såna här lediga arrenden och så. Så min far tittade på några gårdar här. Bland annat en som hette Beateberg i Huddinge. Vid gamla Nynäsvägen där nu idag utraderad och bebyggd. Men, han fastnade här för Uddby då och skrev kontrakt med markisen Lagergren hösten 28.
Så att, hur länge höll kontraktet med markis Lagergren på det? Det måste ju vara ganska lång tid då.
Man skriver, jag menar, jordbrukskontrakt är ju mycket starkt reglerade i lagstiftningen och jordabalken. Det gör ju att alla kontrakt löper på 5 år i taget. Och det var ju någonting som kom till då när man efter man har genomfört storskiftet här i Sverige då i början av 1800-talet och då ville man säkra jordbrukarnas besittningsrätter på gårdarna så att de skulle kunna se framåt och tänka sig framtid. Och då fick man längre, man fick de här arrendeperioderna, man fick rätten för barnen att överta arrendena efter föräldrarna och så vidare. Va? Så det är ju lite sånt som idag går igenom i hyreslagstiftningen också.
Ja, det kan man ju säga. När du säger det så är det ju så.
Ja.
Men storskifte kallar du det för. Vad var storskiftet?
Ja, det var ju då man förändrade och gårdarna hade ju då skurit sönder i mycket små gårdar och genom delningar inom familjen och så vidare. Va? Och då genomfördes det ju att man inte skulle ha det så här plottrigt. Man hade ju ofta bara remser av olika saker här.
Det, ja, finns det var ju små kvar... ränderna. Så.
Ja, det finns ju kvar i Dalarna på vissa ställen och sånt här att... Man äger skogsskiften som egentligen är bara remser på några meter. Men det här röjdes upp av lantmätarna då. Och här i Tyresö så kan vi säga att Uddby var egentligen två gårdar historiskt sett.
Alltså det var det från början?
Det var det. Så fram till ungefär 1800 då så var det två gårdar här i Uddby. Och då blev det en som sen det var slogs ihop. Gimmersta var ju en gård, men den lades ju ihop med godset då och sen tillföll jorden så småningom och till Uddby här också på, inom arrendet. Så att det var sådana, man gjorde större brukningsenheter och rejälare brukningsenheter. Det sysslar man ju med fortfarande, man är ju inte nöjd med det, men idag ska man ha 1000 tunnland för det ska bäras.
1000 tunnland?
Ja.
Hur mycket är Uddby gård på?
Uddby gård här har varit som vi har kört ungefär, säger jag, 120 då, 100-120.
Men låter ju puttelitet jämförelsevis.
Åker och beten, ja. De här gårdarna försvann ju i princip under 1950, 60, 70-talet. Va? Tittar man på det ute kring i landet så är det ju enorma konsekvenser utav det här. Det är ju nedlagt allting.
Hur kommer det sig att Uddby gård har lyckats överleva då? För att det är så många andra, som du säger, smågårdar som bara har försvunnit.
Ja, överlevnaden berodde ju på att jag fortsatte, så att säga. Alla andra, de andra, eller så att säga, Tyresungdomar, vi var ju inte så många, så att säga, i den årskullen som jag representerar. Men de började jobba i stan och sånt, va? För de var inte jordbruksarbete aktuellt. Men jag fortsatte med det här jordbrukeriet eftersom vi hade det från och med 49, slutade i realskola. Så att på det sättet blev jag kvar här och kom sen att se hela förändringen och omstruktureringen av Tyresö på det sättet. Helt annat än vad någon annan har kunnat göra, va?
Jag förstår det, men när du tog över, levde dina föräldrar fortfarande då? Så att...
Ja, mina föräldrar och så, då, vi brukade ju då. Sen min mor dog och så får jag säga det, ganska ung, 57 år gammal, 1958-57 då. Sen var det min far och jag som drev det ihop från det och fram till... Till att jag så att säga gifte mig och så 1968 och så då hade han stigit av det här. Det gjorde han egentligen ungefär 1965 då. Då sålde vi mjölkkorna och gjorde de förändringarna. Och 1960 så hade vi förändrat det här också genom att då hade själva huvudjordbruket här med Tyresögård då, det som låg under slottet, det upphörde då och vi övertog den åkermarken och det också som gällde för det. Va? Så att det var en storleksrationalisering kan man ju säga på det sättet.
Ja, det blev bra mycket mer mark.
Ja, det blev mer mark och möjligheter till större jordbruk. Och sen så sålde vi undan korna hösten 1965 och fortsatte då med ungdjur. Istället så att säga. Slaktdjursuppfödning helt enkelt. Så det var den förändringen som kom.
Du har barn, jag vet åtminstone ett barn som jag känner till som heter Jenny. Som jag har träffat, men du har flera barn va?
De är tre stycken och Jenny fortsatte ju det politiska livet när jag slutade fullmäktige 98 och var med i en 10-årsperiod och sen flyttade hon ner, gifte sig och flyttade ner till Varberg och är polis där i dagens läge. Medan med andra äldsta dottern Victoria och Martin som är yngst och de har fortsatt här på gården så det är de som svarar för driften idag här. Vi är ett familjebolag då, men det är de som har liksom tagit över ansvaret.
Så att du känner dig trygg, någon kommer att ta över och fortsätta det här.
Ja,
när du inte orkar en dag kanske.
Ja, det var lite underligt i det här. Därför att det som hände var egentligen när jag slutade i fullmäktige. Var ju ännu mer så att säga på den här centerlistan som då var till fullmäktige i valet då. Hon stod ner på listan, men det som hände var ju att hon kryssades ju upp genom den här personröstningen till första platsen och kom rakt in i fullmäktige.
Jag kommer ihåg det faktiskt.
Ja, det väckte en hel del uppmärksamhet även i massmedia, tv här, lokal tv så att säga, Stockholms TV.
Jo, nu jag vet det stod
och i Dagens Nyheter och alla var här och intervjuade och så. Så hon var ju förskräckt liksom att få den här uppmärksamheten då, men vi gjorde som så att vi deltog bägge i de här så att säga intervjuerna och så att jag kunde stötta henne också.
Hon hade inte alls räknat med att komma in i fullmäktige.
Hon hade inte räknat med det här va.
Så ja, och så blev hon ledare.
Hon var överlumplad på det här sättet. Det är sånt hände. Senare så var det här när det gällde jordbruket och så var folk väldigt bekymrade över om Martin skulle ta över eller inte här. Va?
Ja, men det är klart.
Och så att det har gjort annars. Han jobbade vid Operan som scentekniker i drygt 6 år. Och de ville ju ha kvar honom där och försökte med alla möjliga grejer att han skulle stanna där. Men då, han bestämde sig i alla fall. Och det kom massor med folk och frågade om han skulle fortsätta. Och de var väldigt bekymrade och alltihop det här. Så att det satt mer i folksjälen än vad jag trodde.
Ja, det måste det ha gjort. För jag menar, det är klart, vad hade hänt om han inte hade velat ta över och den dag du inte orkar?
Nej, då förändras ju förutsättningarna alltid och det kommer i andra svårigheter. Men det som hade hänt här så att säga under resans gång också, det var ju att på 60-talet då så var det en av kommunalpolitikerna då, Håkan Hasselgren, som ju hade sina rötter i den skånska myllan. Han var ju fullmäktiges ordförande och så också. Men han hade en idé om att man skulle behålla något mindre jordbruk i kommunen för att det inte skulle så att säga helt urbaniseras.
Det tycker jag var en bra idé. Jag vet
ja, det var faktiskt. Det. Jo, allmänt så stöttades det ju upp och så här då. Han skrev ju där, han var ju redaktör för den här Tyresö tidning som ju Trollbäckens egna hemsförening. Jag vet inte om de ger ut den fortfarande eller hur det är.
Nej, jag vet faktiskt inte.
Nej, men så han skrev väl där om det också. Men han ville ju då ha att det skulle vara något småbruk och det skulle finnas några kor och en häst och lite sånt här. Och då någon bonde då som med alltid då med ett par dagars skäggstubb i ansikte och så vidare som skulle sköta det här så folk kunde komma.
Varför just skäggstubb?
Ja, han beskrev det faktiskt så. Det har kanske varit att bönder har inte alltid varit så välrakade och eleganta.
Nej, så kan det vara.
Så att det låg väl i sakens natur. Det var en avstamp i det också som gjorde att det var liksom lite bredd i det hela och då kom det här ihop istället. Han hade väl tänkt på Fårdala tror jag egentligen. Men kommun köpte ju prästgården här då, Alby.
Ja just det. Och vilket år var det?
Jag tror det var 62 som den affären gjordes. Och sen då så blev det att Alby skulle ju då bli tittade efter. Jag satt då sedan 1955 i fritidsnämnden. Och då var det ju att vi skulle ha någon badplats för Bollmora. Kom ju till 60 då började vi bygga. I det fallet så tittade vi och då vi hade ju alltid badat här nere vid Alby och så vid berget och den delen. Och då vet jag, då tog jag med mig fritidsnämnden för att alla i stort sett var ju nya i Tyresö. De var ju vilse i pannkakan som man säger.
Ja, det är klart.
De visste inte vad som fanns eller inte fanns eller vad möjligheterna fanns och så. Men det visste ju jag. Då så tittade vi oss på Alby här och så eftersom kommunen hade löst in det. Och det stod husen där också och då kom vi överens om att det var ju ett sätt att få en bra plats då hyggligt här nere. Så den började ju byggas ut då, men
Var det då det blev Alby friluftsområde?
Ja, alltså? Sen blev det ju Alby, och det var ju i tiden låg då att man skulle ha friluftsgårdar för att folk skulle kunna motionera och sånt här, och elljusspår och sånt här. Upprinnelsen i det fanns i Gävle i en anläggning som heter Hemlingby, som vi tittade på så här, och som var grund av det historia för hela Sverige egentligen när det gällde friluftsgårdar och den idén. Och då blev det att vi skulle försöka utveckla Alby enligt med ett sånt koncept. Där stod vi så att säga, men det kom så rätt snart igång, och då var det ju så att säga den här stora huvudbyggnaden på Alby som ju är den gamla prästgården, och det huset är ju uppfört då 1806 helt enligt regelboken som fanns då, eller ja, fortfarande har funnits in i vår tid, för hur prästboställen skulle vara bebyggda så att säga, och de hus som skulle finnas och alltihop det här.
Så det var strikt reglerat alltså?
Det var oerhört reglerat i det här, va? Och vad prästerna ålags och sånt här, va? Och hur de skulle lösa ut tidigare prästfamiljer och så vidare, om de hade gjort personliga investeringar på i fastigheten och såna här saker. Prästerna var ju då också bönder, va? Man ska ju komma ihåg det. Det var ett avlöningssystem för att de skulle klara sig så att säga. Så att på den vägen var det, och här stod ju den här stora prästgården då i två våningar, och den var då rätt nedgången, va? För att den sista prästen hade flyttat ur den våren 1939 upp till den nya prästgården vid Kärnstigen, och den här hade sen varit semesterhem för husmödrar och barnkoloni på somrarna, och sen uthyrd som privat sommarnöje till privatperson, va? Men inte gjorts något åt den då reparationsmässigt. Nej. Eller så, om det bara hade stått där. Då var det om man skulle göra i ordning det här huset och hur man skulle göra med det. Och Gunnar Gyllner som då var kommunalråd och kommunstyrelseordförande, han var ju uppfödd in på Söder och så vidare 1907. Och då så sa Gunnar så att vi river ner det där, hörru du, det var skit. Och så bygger vi en modern bungalow istället. Det var liksom hans drömmar, va, det här amerikanska och så vidare. Och det förstår jag, det var ju den generationen, va, så var det ju mycket så. Men jag var ju besatt av att den skulle bevaras och sen delen. Så lösningen blev att vi tog ut landsantikvarien Nordström, och han gick igenom huset, och Gunnar och jag var med, och Åke Mattsson också som var fritidsintendent då. Och vi tittade på det alltihop det här, och sen gick vi ut, och sen när vi kom till grinden vände sig Alf Nordström om och tittade tillbaka på huset, och så sa han att det bör nog få stå kvar, sa han. Men ni får härja fritt invändigt, men sen det landskapsmässiga är alltihop. Och då blev det så att säga besluten sen då att huset stod kvar, och lagårdshus och det här, och sen byggde vi om dem, och stora huset renoverades grundligt då. Och de andra uthus som logen och så är ju det som är bastun idag, och vårt central och omklädnadsrum för de som jobbar där. Och stallet och bankslider och det står kvar också. Det är utrymmen för verkstad och sånt här. Den gamla lagorn revs efter en del år senare, och då den låg mitt i så att säga.
Jag måste säga att jag tycker det var väldigt skönt att det inte blev de bungalow, utan att man bevarat karaktären.
Ja, det är ju det att, och det var det jag stred för så att säga, att det var karaktären av området man skulle slå vakt om med Udby och Alby så att säga, befintliga byggnader och den här delen, va? Och det har ju visat sig vara väldigt riktigt. Jag har hört tiotusentals människor uttala så att säga i det, va? Det här skiljer sig mot resten av Tyresö som är ett modernt och nybyggt samhälle rakt igenom i dagens läge, medan den här finns kvar så att säga och minner om en annan tid. Vi har Udby och Alby här med sin särhart, vi har kyrkan och slottet, ja, som ju har sin speciella art så att säga. Det är guldklimparna i Tyresö egentligen. Och det...
Ja, det måste man ju säga. Jag som bor så nära, alltså i Krusboda då, det här nya området som byggdes 72, 73, 74 då. Jag mäter det kåkarna, jag bor i en vanlig lägenhet då, men jag tycker det är så skönt, jag har ju väldigt nära ner hit då, till Alby friluftsgård och ja, allt vad det har att erbjuda liksom. Jag kommer ut i naturen på en gång, åker bara över gatan.
Ja, men så är det, och det var mycket aktivt, vi diskuterade ju det, kommunal fritidsnämnd, kommunstyrelse och sånt här, att det var ju i princip i Tyresö att man i stort sett, var man än bodde, har kunnat och ställa sig på skidorna utanför dörren och ja, åka iväg va?
Ja, så är det ju faktiskt, ja, fortfarande.
Ja, det är ju så va. Så det, att det är ju en förmån i det här sammanhanget. Så att,
vad tycker du då om de här, nu halkar vi in lite på planer, så, om den här tänkta omvandlingen av Nyfors där man ska börja bygga. För mig tillhör, personligen så tillhör Nyfors det här oasen kring Alby och alltihopa.
Ja, det gör det ju därför att det som här, jag menar Uddby, Alby och Sulkan och slottet och Albysjön och omgivningar och vattenfallerna och då är ju nu Vårsalt. Det är ju så att säga det guldklimparna i Tyresö där man måste slå vakt om va. Och Nyfors är ju en del av detta, det var ju egentligen ett brukssamhälle.
Var det?
Ja, det var det. Jag menar Nyfors har ju haft olika industrier men... Det som ingen har förstått redigt än, trots att vi har givit ut Tyresös industrihistoria för några år sedan, är ju att vi hade haft pappersbruk i Tyresö i 250 år och som de senaste då 150 åren låg ju ungefär, det låg ju då i Nyfors eller Vättinge som det hette.
Ja, det visste inte jag, det var intressant.
Jo, så att så är det va, och där fanns ju då andra industrier, de här Valmals stampar och mycket annat på slutet också va. Det var olika grejer igång rent industriellt kan man säga fram till ja, mot 1900. Och fram till 1940-tal så fanns det ju en kvarn kvar då, mer byggde kvarn så att säga, bara med mjölnar och så. Men då revs den också under kriget, världskriget. Så att det hör väldigt intimt och Nyfors var ju när jag var kommunstyrelseordförande och det här, det var ju en het potatis då va, och ingen ville liksom ta i det politiskt för man visste att man skulle få bråk.
Men man ville bygga eller göra någonting.
Ja, det var ju diskussioner, men vi var inte överens om hur de skulle te sig då. Va?
Nej.
Somliga tyckte att man skulle kunna bygga höghus där så vanligt folk fick bo vid vattnet och så vidare. Men allt flöt ut så att säga eftersom det rådde oenighet om det här. Sen har man nu efter, vad blir det, 40-50 år tagit upp det igen och sen... lagt fram planerna och då smäller det direkt.
Ja, det gör det. Det började väl med att man sålde, alltså Helleberga heter det väl. Ja. Det blev sålt till en privatperson som vill bygga där. Och sen tyckte kommunen tydligen att nu kan man bygga ytterligare där.
Ja,
vad jag har förstått.
Ja, de som har bott där nere och haft tomterna, det är familjer då fortfarande kvar, en del av dem som... vad blir det nu, tredje generation egentligen då, som köpte från start där på början på 30-talet. Va? Så att de har ju inte fått bygga något redigt och allting. Det har ju legat död mans hand på det i det också. Ja. Så att något måste man väl ju i och för sig göra då va. Men det har ju ett väldigt fint läge med naturreservaterna runt omkring sig och allt.
Ja, det är ju liksom...
Så att i princip ligger Nyfors ju inom naturreservatet. Dels det Alby naturreservat, dels de stora som skyddar nationalparken va. Det är ju så det är va. Tvärs över sjön ser man hela precis. Det här.
Ja, för mig är det ingången till naturreservatet.
Ja, det är det. Det är ju ska så vara va. Det är ju planerat att det ska så vara
ja. Ja, vi får hoppas på det. Vi halkar omedelbart in på när du nämner saker som man har planerat så märker man ju att du har varit med i fullmäktige under en ganska lång tid. När började du egentligen? När kom du in i fullmäktige första gången?
Jag invaldes i fullmäktige i valet 1958 och sen satt jag då till 98, det var 40 år.
Ja, det måste vara Tyresö-rekord.
Ja, det är det väl i nuvarande läge. Jag vet inte om det är någon som försöker slå det. Va? Men det
blir nog svårt.
Ja, det är en lång period av en människas liv, så att säga 40 år. Va? Och det är alltid de bästa åren som det är frågan om. Och då vet man kanske annan karriär och annat för sig också. Familj och allting.
När du startade, tänkte du då i din vildaste fantasi att du skulle vara kvar i 40 år?
Nej, det hade man ingen fundering över egentligen. Va? Jag hade gått med i SLU som det då hette, senare Centerns ungdomsförbund, och redan hösten 1950. Börjat där så att säga en del och blivit avdelningsordförande där utav en avdelning i Stockholm då våren 52.
Hette det inte Bondeförbundet då?
Jo, det hette Bondeförbundet och det hette Svenska Landsbygdens Ungdomsförbund.
Ja, just det. Ja,
och det var ju det stora ungdomsförbundet på den politiska sidan. Och hade då, när jag gick med, 115 000 medlemmar spridda över landet, speciellt Sydsverige, och var genomorganiserat i varenda socken alltihop. Va? Så att det märker man ju nu i den stora man ser ju på det, den stora samhällsförändringen som har varit under de sista 50 åren, och då speciellt de sista 20. Total förändring utav hela landsbygd och alltihopa.
Ja, det är ju den fortsatta industrialiseringen som har åstadkommit det, och datorisering.
Ja, man hade industrialisering, men nu är industrialiseringen slut också, och hela den delen. Industrisamhället är på upphällning, man ser sista resterna nu, och sen har det gått till Kina och allt sånt.
Men nu är det IT-samhället som...
Ja, nu är det ett annat kommunikationssamhälle och så. Va?
Hur såg det ut då när du kom in i fullmäktige första gången? Liksom, fanns kommunhuset och hur många ledamöter var det i fullmäktige?
Nej, 58 fanns inget kommunhus, för då fanns inget Bollmora.
Nej, det gjorde jag inte.
Nej, så att det var lite i Trollbäcken bara, och det var ett kommunalkontor i en för det enda vårt inköpt villa. Historien är ju den att Tyresö hade ju då sköts ända fram till under kriget utav frivilliga krafter. Va? Och det var jämst far och son Lindqvist som var maskinister på kraftstationen. Sedan då, ja, den yngre, då Isidor Lindqvist var ju kommunalnämndsordförande. Och man anställde den första kommunalkamreraren då 1946. Och som börjar här, och det är alltså den... först anställde.
Men man fanns hade inga tjänstemän då?
Nej. Och Isidor Lindqvist var mycket fundersam över det här, för att han kunde ju bli så att han det här skulle kunna kräva någon så att säga skrivbiträde också och så vidare, och det skulle bli dyrt för kommunen.
Ja,
så det var på det sättet man såg det här.
Men det var en liten annan budget också.
Ja, det var det. Ja. Det var nog helt annorlunda. Så att 1949 hade vi börjat bygga ut vatten och avlopp och så i Trollbäcken då, och anställde den första kommuningenjören och så vidare. Då hade det anställts också en kommunkassör, en kommunkamrer innan i det här. Så att, men de satt bara i en liten villa uppe i Trollbäckens centrum. Sammanträdesrummet för kommunalnämnden låg i en källare på Allévägen där uppe klockan 11 var det väl. Och där fanns också några kontursutrymmen i den här källaren. Det var den organisation som var, va?
85 kom jag själv in i kommunfullmäktige. Då var det 51 ledamöter. När blev det så? Det berodde på att det byggdes ut så mycket så att det blev större befolkning.
Ja, det gjorde det. Första gången valdes ju fullmäktige i Tyresö 1934. Innan dess var det ju sockenstämma. Och då valdes ett fullmäktige och det bestod av 15 personer. Sen hade det utökats till val 25 när jag kom med då, som vi var då. Och det var fullmäktige sammanträden då, och de... växelvis hölls de med uppe i Trollbäcken och... Ja, nästa gång då nere i gamla Tyresö här i skolan eller bygdegården. Så att det var ett växling emellan de två ställena. Men det var ju inte så där våldsamt heta diskussioner eller så.
Det var lugnare på den tiden?
Ja, man hade ett annat fokus på att komma överens och att man jobbade ihop för att man nå det bästa resultatet och försöka hitta lösningar och så vidare i det här. Det våldsamma svingandet och sånt, det var ju ingenting av, va?
När tycker du att det börjar då? Var det, för att jag kom in 85, men visst var det väl lite svingande då också kanske?
Det stora vart efter valet 1966. Så, därför att då hade ju Tyres och Bollmora kommit till och börjat bygga 60 och så här. Det hade flyttats in mycket andra personer och yngre personer så. Och då fick den här, Tyresö hade ju styrts borgerligt fram till 1948 då med Isidro Lindqvist som kommunsordförande. Men då hade det blivit socialdemokratisk majoritet, va. I det första valet...
Vilket år var det, sa du?
Det var då i 66 års 66. Val som det här fick. Och då var det ju ett annat valutslag. Då föll ju så att säga den här socialdemokratiska regimen. Och det var borgerlig då. Och det förändrade rätt mycket. Det var då kvardröjande effekt när det gällde nämnderna. Va? Så att kommunstyrelse och nämnder satt kvar även 67, va. Det var det året som det var den effekten, sen rättades du det till. Va?
Aha,
så. Ja, så att du var inte det här. Idag sker ju väldigt snabbt när det har varit ett val, ja, va? Så byter man ju på några veckor, va? Alltihop. Va? Så att det var inte så då. Så att det påverkar väl lite, men då kom ju så att säga striderna på ett helt annat sätt. Eviga diskussioner och allt sånt här in i det.
Oh, jag känner igen det lite, ja. Men har du något speciellt roligt minne från din tid i fullmäktige? Någonting som hände som du tycker var extra spännande eller kul?
Men det fanns ju så att säga händelser i det här sammanhanget som kan vara episoder. Jag kommer ihåg då i början vid ett tillfälle då vi skulle, då var det diskussion om ett ärende, det gällde den tidigare pensionerade då ålderdomshemsföreståndarinnan. Det gällde hennes pension där och så, det var ju egentligen rävören det var frågan om, diskussionen var kanske löjlig, men det var så lite pengar så Åkerblom liksom sa, ja det är ju inte mer än vad vi kunde sala ihop här om det skulle behövas, sa han. Och det gjorde att Jessie Navin som också satt där och hon var ju alltså, hade ju bott bredvid då eftersom hon bodde i Kumla skola. Ålderdomshemmet och Kumla skola låg ju i princip på samma tomt. Så kände hon ju Anna Pettersson väl där. Och Jenny blev så, hon var så rasande arg där så att hon hoppade. Så hon nästan hoppade upp i taket nere i bygdegården. För att han hade uttryckt sig på det sättet där hon skrek i högan sky.
Ja, det är sånt där man inte glömmer faktiskt.
Nej, det är såna där episoder, va? För annars så har ju alla hållit sig väldigt sådär lagom samtalston, även om det har varit irriterat kanske i vissa tillfällen.
Jag själv minns en episod där i början när jag satt där, när Gunnar Jansson var ordförande och sen glömde han och då gick det ut i närradiosändning. Han glömde helt enkelt stänga av mikrofonen och Jan Larsson skulle upp och han pratade ju länge ibland.
Ja.
På den tiden i alla fall. Och då så råkade det komma med ut i sändningen att jaha, nu kan jag gå och pissa för nu är det Jan Larsson som pratar. Det tyckte jag var lite roligt.
Jo, men det blir ju sånt där, va? Ja. Det där är alltid lurt med tekniken vi har idag när man har såna här headset, ja, på visst, sig och såna här grejer och så, ja. Är det inte avstängt, va? Så att det...
Men du, jag får faktiskt tacka dig för den här intervjun, för nu har våran halvtimme med lite råge gått.
Så. Det finns mycket mer att berätta.
Jag förstår det, men vi får löja oss den här gången. Ja. Och tack ska du ha.
Tack du.
Och det här var då allt från Radio Tyresö. Och jag som pratade var Inge G. Och jag samtalade med Erik Magnusson nere på Uddbygård. Vi hörs igen.